välkommen till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Håberg. Och jag tycker att det är fantastiskt kul att vi bara växer och växer. Och den här säsongen har ju fått en riktig kanonstart. Så jag vill börja med att tacka dig som lyssnar och ni som lyssnar. Ni är fantastiska. Den här veckan ska ni få träffa en person som sedan några år tillbaka bor i Norrköping. Men han kommer från Nya Zeeland och har bott på flera platser runt om i världen. Hans namn är Tim Robertson och redan som ung började han med orientering. Och där han har nått stora framgångar med flera medaljer som junior och senior på VM. Han tävlar som sagt för Nya Zeeland men bor i Norrköping sedan något år tillbaka tillsammans med sin sambo. Under det senaste året har han också tagit ett stort steg och gjort en stor utveckling i sin löpning där han persat på många distanser under det senaste året. En dröm som Tim har haft länge har varit att få tävla för Nya Zeeland i terräng-VM. Ett mål som han nådde fram till under februari 2023, alltså inte så länge sedan. Vi träffades några veckor eller någon månad innan det var dags för honom att åka till Australien för att springa just terräng-VM. På terräng-VM sprang han in på plats 61 när mästerskapet alltså avgjordes i Australien i mitten av februari. Det här blev ett härligt samtal om hans resa i orienteringen, utvecklingen i löpningen och det här med att träna tillsammans digitalt med sin träningskompis. Något som han gör. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag ger er Tim Robertson. Nu kör vi!
Tack.
Hur är läget med dig?
Ja, jättebra. Jag tränar just nu för VM och det är 40 dagar så det kommer närmare och närmare.
Ja.
Se fram emot.
Hur går träningen?
Jag var sjuk en vecka inför jul så där har jag tappat en vecka. Men nu bygger jag upp igen och det går bra igen. Så. Mm. Igår var min första pass sedan jag var sjuk. Att det känns bra igen.
Ja. Vad körde du för pass då?
Igår det var dubbel tröskel. Så jag körde 3x10 minuter på morgonen. Ja. Lite långsamma fart. Och sen på eftermiddag det var 10x1000 meter.
Mm. Vad ligger du på det i fart?
På 10 minuter det var typ 3.20. Och sen på eftermiddag det var 3.05 till 3.0.
Ja. Så, eller? Men är det sånt som mäter laktat så också?
Eller går ja, nej, jag har ingen laktat measure, men jag kör mest på puls, hjärtfrekvens och lite feeling. Så jag har kört med laktat innan, så jag vet ungefär var jag ligger.
Ja, exakt.
Mitt puls.
Exakt. Har du lyssnat på något avsnitt av Möt löparen?
Ja, jag hörde Victor Smong.
Ja.
Ja, exakt.
Vad tyckte du om det avsnittet?
Ja, det var jätteintressant.
Så, ja. Ja. Var det något du lärde dig av?
Jag har tränat, eller inte tränat, men tavlat lite med Victor och har sett, eller fått på Instagram och sett lite vad han gör. Jag tycker det är jättekul, så det var kul att lyssna på vad han har gjort.
Ja. Då vet du ungefär vilken... Alltså jag brukar ofta börja med en fråga. Nu pratar vi om annat innan. Men den som brukar lyda, vem är... Och i det här fallet blir det ju, vem är Tim Robertson?
Ja, det är en lång historia. Som sagt, kanske bättre om jag bytte till engelska för det
här. Ja, absolut.
Yeah, I grew up in New Zealand. So from New Zealand. From Wellington, the capital city. At the bottom of the North Island. And I got into running super young. My parents were both runners for the local Harrier Club, and every Saturday we were going along to training since I was about 5 years old. So my first competitions were as a 5 year old racing against the 10 year olds and getting smashed.
Yeah.
And yeah, I fell in love with it then. And yeah, after that, in New Zealand, our school sports system is a little bit like USA. It's really big. So we compete against the other schools in the local region.
Hmm.
And I was quite a competitive kid and loved to race against some of my mates from other schools. And yeah, progressed from there. And I guess you've heard I'm an orienteer as well. That's been my main sport for the last 10 or 15 years. So I got into that when I was 11 years old through my sister. She was also a runner, but then found orienteering in high school, and we both compete for New Zealand for this as well. And it was actually only 3 years ago during COVID that I sort of discovered athletics and running again. Most of our orienteering competitions were cancelled during COVID, so I had to decide what I wanted to do for my training, and I thought running a few running competitions would be a fun change of scenery. And yeah, then I started working on my personal bests. From obviously they were from 5 or 6 years ago, so it was quite easy to beat them in the beginning, and that just started a cycle where I was like, okay, I'm going to run this 1500 meter race and try to run this time. And I got really excited by trying to lower my times, and over the last 3 years it's been a great progression. So I sort of found the interest for running again over the last 3 years.
Under den tiden som du, alltså innan covid, när du satt eller höll på med, när det var mycket mer orienteringstävlingar, eller det var mer orientering, hade du tappat lite, alltså då tävlar du ingenting i löpningen?
Nej, inte mycket. Så min orienteringsträning har mycket löpning involverat. Så jag har tränat mycket bara löpning, men också ganska mycket orienteringsteknik. Och jag var bättre på orienteringsteknik som jag var loppare, men nu är det kanske att jag är bättre loppare och har tappat lite orienteringsteknik. Så. Ja, för 10 år har jag jobbat mycket med min orienteringsteknik, och nu är det lite mer löpning.
Ja. För mig som inte orienterar, hur jobbar man med orienteringsteknik? Eller vad är det man gör?
Ja, det är mest att bara köra på vår orienteringsbana. Så att skicka en kart till någon som kan lägga en bana för oss, och sen vi kör på den som en löpare gör, med intervaller eller bara en tempopass som man kör så högt fart som möjligt. Ja, så vi bara gick ut i skogen och provade olika teknik.
Men vad var det som gjorde från början att du gick från löpningen till, när du var 11 sa du, till orientering?
Ja, exakt. Det var orientering är inte så stort i Nya Zeeland, så jag fick tavla för Nya Zeeland ganska tidigt, och åka till Australien först och tavla för Nya Zeeland, så det var jättekul. Och sen nästa steg var det junior VM, och det var i Polen mitt första år, 2011. Så jag tror att det är för att jag fick representera Nya Zeeland ganska tidigt. Och det var lite svårt att komma in till landslag för löpning. Och som 15-årig att åka själv till Polen för junior VM, det är en stor grej, och jättekul att göra.
Ja.
Så jag tror att det var varför jag har tavlat så mycket i orientering.
Hur gick det då?
Man kan tavla i junior VM upp till man är 20 år. Och jag var först då med 15 år, så första 2 år var jättetufft, och jag har lärt ganska mycket om hur man gör det på start, hur man händer det med att man blir nervös innan, och jag var också inte så snabbt som de andra 20-åriga. Så det var jättetufft i första 2 år. Jag tror att jag var 70 eller något på min första år i sprint. Och sen 20 i ett år efter. Och i min tredje år, där fick jag bronsmedaljen. Så jag har stigit mycket i de 3 år.
Hur har det varit att göra den? Alltså, man tänker ju att det är ju en lång resa du har gjort upp till toppen.
Ja, Ja, jag har tavlat mycket med äldre folk i Nya Zeeland. Så, när jag var 15 jag har tavlat mot Nya Zeelands bäst i orientering.
Ja.
Och har lärt så mycket från dem.
Ja.
När jag var jätteung. Så jag tror att det var hur jag har tagit så stora steg.
Vad är det största eller vad är det viktigaste som du lärde dig? Som du tänker efter?
Jag vet inte exakt. Det kommer allt tillsammans. Ja. Tänker jag. Orientering är lite speciellt. Man måste ha kontroll på fart men också huvudet och hur man tänker och hur man läser kart. Så,
ja.
Ja, allt tillsammans. Ja. Ja, jätteriktigt.
Men jag tänker just på så större mästerskap. Dels åka iväg som du gjorde från Nya Zeeland till Polen, 15 år. Och sen allting som kommer runt omkring också. Ja, alltså, som du är inne på. Så här.
Ja.
Det är ju, när det är större mästerskap, liksom, det blir en, allt från start, alltså innan start. Alltså.
Ja, det var speciellt. Så jag tror också att för att jag har tavlat 5 år som junior.
Ja.
När jag kom till min sista år, det var nästan normalt att köra så stor en tävling.
Ja.
Så det gick bättre att calma nerves och allt innan start och bara köra vad jag vet att jag kan köra.
Ja. Men du nämnde också alltså den här nervositet som kan komma. Liksom, hur känner du inför det idag när du tävlar? Blir du nervös? Eller
inte i orientering men fortfarande i löpning. Jag vet inte också om jag kör en lilla tävling här i Norrköping till exempel inomhus. Jag fick samma nerv som VM för orientering. Så, löpning är en mass start som man startar med andra folk. I orientering det är vi börjar själv och det är tid mot tid.
Ja.
Så vi står där själv på start och det, jag tror att det är lite annars.
Känns det mindre nervöst, tänker du?
Vad sa du?
Känns det mindre nervöst när man startar själv? Eller?
Jag tror att det är lite lättare att calm down och bara tänka på vad man ska göra.
Där har jag ofta tänkt på just från orienteringen till löpningen att det vore intressant att testa att köra så att man startar en och en i löpning.
Ja, det kan bli intressant. De gör det på langskidor till exempel. Att man har också mest starttävling men också att man kör själv mot tid.
Ja.
Ja, det blir intressant. Det är inte alltid att de som vinner mest att vinner
Nej, för det blir ett annat moment. Alltså,
ja, exakt.
Du kan inte springa taktiskt som du kan göra på om du springer
exakt.
Mest start.
Ja, det är bara att köra på.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt. Men om man kollar på i orienteringen innan vi släpper det, hur har utvecklingen sett ut för dig där på världsnivå? För att där är du ju i världstopp nu också. Eller hur var steget från junior till senior för dig?
Jag tror att i Sverige det är jättetufft att komma från junioren till senior.
Ja.
Framförallt i landslag för att det finns så många bra löpare här i Sverige. Men i Nya Zeeland vi har inte så många löpare som gör orientering. Så jag har redan tavlat som senior när jag var 16. På VM. Så det var också en stor grej och jag har byggt upp över många år. Så när jag kommer till VM nästa år, det är min, jag tror, 12:e VM som senior.
Mm.
Så det var lite annorlunda för mig som det är för svensk orienterare att komma in till seniorlandslag.
Så det var ett ganska naturligt steg. Alltså, det har inte blivit så stort för att gå från junior.
Nej, exakt. Så mitt första VM det var bara att se hur det är, hur det känns, hur stort det är, hur jag kan springa mot löpare som är 10 år äldre som jag. Och jag över sista 8-10 år jag har försökt att komma närmare och närmare till tätten.
Ja. Hur har det gått för dig resultatmässigt i orientering?
Det var liknande som min juniorår. Första år jag fick in till final, vi har qualification för sprint. Så det var jättestort för mig. Men jag var 33 på final. Och hade, ja, i den två år efter inte kvalificerat mig för en final. Så det var en lång process att komma upp lite närmare till täten.
Ja.
Men nu går det bra igen.
Ja. Hur bra går det nu?
För den som... ja, jag fick två medaljer i sista två sprint-VMs. Ja. I Tjeckien och i Lettland 2018. Som sagt, vi har haft en liten brutt med covid. Så
ja.
Några VM var inställt då. Och sen nu är det så att vi har bara sprint-VM och sen bara skogs-VM. Och jag är inte så bra i skogen.
Nej.
Jag har inte tränat så mycket på det. Och vi, ja, vi sätter på lite mer sprint i Nya Zeeland som... Det går lättare att träna sprint i Nya Zeeland.
Men vad skulle du säga dina styrkor då som orienterare? Vad är du bra på? Alltså...
Jag tror att det är min sprintteknik. Så att jag kan springa sprint nästan så snabbt som jag kan springa en 10 km lopp till exempel.
Ja.
Och det finns många jätteduktiga loppare i orientering som kan köra jättesnabbt på 3000 meter till exempel, men man kan inte tävla orientering med 20-40 per kilometer fart.
Nej.
Det går inte om man måste stiga upp trapporna eller springa kurven. Så jag tror att det är att jag kan springa så snabbt som möjligt med en laserkarte också samtidigt.
Men hur är det också så här? Alltså vägval när man kör sprint.
Ja,
alltså, man måste ju ta snabba beslut.
Ja, ja det gick jättesnabbt. Så i skogen har man mycket mer tid att bestämma vad man ska springa. Men i sprint är splitsekunder. Man måste bara tänka, okej, nu måste jag köra vänster eller höger.
Ja.
Så jag tror att jag har tränat mycket med det sedan jag var 11 år.
Ja.
Och jag tror att min teknik kommer från att jag har tränat så mycket på det.
Ja. Det måste man väl lära sig också, tänker jag, och göra fel också.
Ja, exakt. Ja. I sprint är det så att om man har en 20 sekund bomb, det är redan för mycket. Man kan inte komma på topp 10 om man har 20 sekund att man har tappat.
Nej.
Så vi jobbar mycket att jag försöker att våra mistakes är bara 3-5 sekunder och inte längre.
Nej,
annars går det inte.
Men finns det någon så här sprinttävling som du ett har varit väldigt nöjd med, som har gått väldigt bra, som du minns?
Jag tror att mitt bästa var VM i 2018. Jag har tagit bra vägfäll och har haft ingen fel. Och det var bara att jag var lite långsammare som dem här. Som Daniel Hubman, han har vunnit.
Ja.
Men det var bara en sekund, så vi var jättenära.
Ja. Någon gång som du känner att så här, ja, det här var jättedåligt?
Ja, det också. till exempel i förra året i Danmark. Jag har haft en jättedålig lopp.
Ja.
Så redan till andra post, jag har tappat 30 sekunder. Och där vet man redan att det går inte. Och det är svårt mentalt. Efter det att jobba och springa fortfarande. Men ja. Då blir jag 20 ungefär. Så.
Men hur tacklar man? Man måste ju ändå, efter ett sånt misstag måste man ju ändå försöka
göra sitt bästa. Det är tufft.
Ja.
Och det är inte alltid att i löpning det är snabbaste löpare som vinner.
Ja.
Men i orientering det är inte så.
Nej.
Så man kan jobba ett helt år bara på löpning, men om man kan inte orientera det går inte att vinna.
Nej, exakt.
Så det är speciellt med vår sport.
Exakt. Men om vi går till löpningen då, din träning idag.
Mm.
Hur ändrar du träningen under, som vi pratade om tidigare, covid-perioden? Det blev mycket inställda orienteringstävlingar. Du började fokusera mer på löpningen.
Ja.
Hur lade du upp? Det är ju mycket löpning i orientering också, ska man tillägga, men...
Ja.
Men vad var största skillnaden som du ändrade på det?
ja, innan covid jag har inte tränat så bra. Jag, för mig träning eller interval training var att säga okej, jag körde 400 meter idag. Jag gick in till stadion ta min spiks på och sen körde så många jag kan så snabbt jag kan till jag är trött och sen gick hem. Och jag fick många skador på den perioden som jag har tränat så.
Ja.
Och jag tror att det var efter jag var uppe i Kenya och har tränat med ganska bra och duktig löpare som körde på OS och ganska bra i på national nivå.
Ja. Ja.
Att jag har lärt mig lite hur de tränar och att det är inte bara att köra på varje gång man kör intervallpass och att man måste ha lite sustainability i träning och att kroppen är en maskin och man måste lära sig hur man springer snabbt.
Ja.
Så jag har ändrat ganska mycket i sista 3 år. Och ja, nu kör jag lite mer typisk double tröskel training, så jag kör inte så snabbt som tävlingsfart. Men jobbar med mycket kilometer i veckan och mycket timmar i veckan.
Ja. Hur har kroppen svarat på det?
Jättebra, så jag fick massa mindre skador efter jag har tränat så. Och jag har stigit upp hur mycket kilometer jag kör i ett år och hur mycket timmar jag kör i ett år. Så det går jättebra. Jag är ganska nöjd med den här träningen.
Hur mycket ligger du på i mängd då? Om man ser på
I vinter just nu det är mellan 120 och 160 kilometer i veckan.
Ja.
Och sen i sommar innan en tävling jag tränar lite mindre. Men kanske mellan 100 och 120.
Ja. Vad låg du på innan när du tränade? Ungefär.
Så vad kommer i en vecka?
Ja,
måndag är inte så snabbt. Jag kör mest 2 gånger varje dag, utom fredag.
Mm.
Så tisdag och torsdag blir dubbel tröskeldag.
Mm.
Och jag kör mest med 5x6 minuter och 25x400 meter på kvällen. Och sen också 3x10 och 10x1 kilometer. På torsdag.
Ja.
Så det är så jag kommer upp på 30 minuter fart på en intervallpass.
Ja.
Och det är riktigt att man kör en med lite långsammare pace och en lite mer på tävlingsfart.
Ja.
Och sen oftast, eller just nu i vintern när jag bygger upp, det är också en snabb pass på lördag. Och en kort, lång pass på söndag. Så jag kör aldrig över 25 kilometer. Det är oftast bara 20.
Mm. Vad kan det vara för pass på lördagar som du kör? Där varierar det lite mer? Eller?
Det är oftast en 10 kilometer specifik träning. Så det är att jag kommer upp till 10 kilometer intervall.
Ja.
Med intervallfart. Så till exempel imorgon jag kör bara en 10 km tempo.
Ja.
Men ofta så är det 2x5 km eller 3x3 km eller något så.
Ja. Vad ligger du för fart då ungefär?
Där försöker jag springa lite på feeling.
Mm.
Så jag försöker att komma så nära som möjligt till min tävlingsfart, men inte att det är en tävling.
Nej.
Så det är oftast mellan 3 och 3:10.
Ja, just det. Men vilka distanser du tycker är roligast att springa? Nu har du testat ganska många olika distanser.
Ja, jag försöker springa allt jag kan. Jag tycker om löpning, så jag tänker att det är kul att testa vad min kropp kan göra.
Ja.
Så jag kör allt från 1500 till halvmaraton. Och jag tycker ganska mycket om terräng också. Både på berg, trail-löpning och också normalt cross-country, så terränglöpning.
Ja. Men vilken tycker du är roligast att köra?
Svårt att säga. Jag tycker en bra terränglöpningsban är jättekul att köra.
Ja.
Men också jag tänker att 5000 meter är en ganska kul distans att köra. Det är så snabbt men man köra så långt också. Så det är lite mellan 3000 meter och 10 000 meter. Jag tycker att det är en bra distans att köra.
Ja, och 10 000?
Det är jobbigt.
Ja.
Jag har bara sprungit en på bana och det var ganska tufft att göra. Det är så många varv och ja, det är tufft mentalt och löpemässigt också.
Ja.
Så jag tror att 10 kilometer på väg, det är lite mer lagom att köra.
Ja. Vad hade du för tid på det här loppet som sprang på banan?
På banan? Mm. Det var 30:43. Det var min första lopp.
Ja, just det.
Så det var bara sättet på min träning för löpning igen.
Ja, just det.
Det var då jag hade tänkt, okej, okay, nu är jag ganska nära 30 blank och det blir kul att springa under det en dag.
Ja. Och det har du gjort nu också?
Det har jag gjort, ja, två gånger. Jag tänker nu också att det är en jättekul grej och om jag tänker på det, det känns konstigt att jag har gjort det. Och det känns fortfarande att 30 är så snabbt och nästan omöjligt att springa.
Ja.
Och jag vet att när jag var i Norge för 3 månader sedan och här körde en 10 000 meter lopp. Om jag står på start, jag tänker inte innan att jag kan köra under 30, men sen går det. Så det är speciellt.
Ja.
Det är svårt mentalt.
Men hur var det första gången då? Du gick under 30. Hur kändes det efteråt?
Det var jättekul. Det var som en dröm.
Ja.
Det var efter Kenya. Så jag var uppe på träningsläger. Och det är speciellt där för att jag har inte sprungit en kilometer då under 3:10.
Ja.
Och sen jag kommer ned till Tyskland. Som där jag har gjort en 10 000 meter upp.
Ja.
Och har tänkt, okej, nu måste jag springa under 3 kilometer på varje kilometer 10 gånger.
Ja.
Så det var speciellt mentalt att bara köra på 3 blank och försöka att göra det.
Ja.
Men det gick, så det var jättekul.
Men hur har du varit på de andra? 3000, det har ju gått bra på många distanser. Du har ju persat på nästan alla och det har ju gått bra. Det har ju sprungit fort. Liksom.
Ja, det känns kul att springa så fort. Ja. Som sagt, jag har inte haft så bra pers innan. Jag har tränat mycket. Ja. Så det var när jag var i high school och har tavlat lite med friidrott.
Ja.
Så det är kul mentalt att nästan varje tavling är en pers. Sen är det mentalt lätt att jobba på det.
Ja.
Just nu är det så att jag har många bra pers och nu om jag kör 3000 meter, jag vet att jag ska inte ha en pers och det är lite jobbigt mentalt.
Ja.
Så.
Ja, hur, tänkte fråga om det, hur tacklar man det när du vet att nu har du ändå putsat persen som är bra? Liksom.
Mm.
Och nu kommer det inte vara så när du ställer dig att så här, nu slår jag pers. Hur tacklar man det mentalt? Liksom, att så här?
Jag tror att det är jobbigt. Jag kommer till det nu, så jag vet inte exakt hur det känns, men till exempel för en vecka sedan vi har kört både en 3000 meter lopp här. Jag har sprungit 8:30 och ja, det är svårt. Man kommer in till mål och man har gjort allt man kan, men jag är 20 sekunder långsammare som jag vet att jag kan när jag är jättefit. Så det är tufft mentalt att säga okej, vad har jag gjort bra idag, vad var dålig, hur kommer jag igen till 8:10?
Ja.
Och ja, det är ganska svårt, tänker jag.
Ja, för det är ju så där många som jag har pratat med i den här podden också, så här, när man hela tiden har en utveckling att det går snabbare och snabbare.
Ja, det går lätt.
Ja, och sen kommer man till den här platån.
Exakt.
Här, ja, men nu går det inte snabbare, nu går det snarare lite långsammare.
Ja.
Men hur tänker du där med träningen? Man måste ju ändå jobba på med träningen, liksom.
Jag tror att det är bara att veta att jag har kommit till min pers med den här träning som jag har gjort.
Mm.
Och om jag fortsätter med den här träning och det går bra för en kanske en månad till 2 månader period, att jag kommer igen till mitt pers bäst tid.
För det där tänker jag också, det är ju oavsett vilken, så att man är som har börjat springa och gör 40 minuter, säger vi det. Alltså man utvecklat sig från 50 minuter till 40 och sen så stannar man. Det är exakt samma mentala utmaning.
Ja, exakt.
Som för din och min nivå liksom. Att här, utifrån sin nivå så blir det ju just det här att ha utveckling eller att få motivation till att säga, men nu persa igen, nu persa igen.
Ja.
Det blir verkligen spännande tycker jag.
Ja, jag tycker det också. Jag har också en sak nu så för att jag kör dubbeltröskel nästan varje vecka.
Ja.
Jag har en Excel spreadsheet nu som jag har kört in alla tiden som jag har gjort för 25 gånger 400 till exempel och 10 ja. Gånger 1000 meter. Så jag kan se ja, till exempel igår jag min average time för varje kilometer och kan ja, se okej, jag var sjuk över jul och nu är jag ungefär var jag var på den här tiden och jag har vetat okej, två veckor efter det jag har sprungit 8-10 ja. Så jag vet att om jag körde två bra veckor nu att jag kan komma till mitt bäst ja. Så det är ganska cool tänker jag att man, eller om man körde samma intervallpass varje vecka när man kan ja, göra lite comparison mellan de två tiderna.
Hur mycket, för jag vet att Viktor Smångs pratar ju också mycket om det. Han kör
ja,
ungefär samma upplägg som du. Ja. Eller det är ganska likt i träningen.
Ja.
Hur mycket fick du inspiration från honom att jobba med utvecklingen där också?
Jag har kört det redan innan jag har träffat honom. Så jag tycker ganska många kör på den här metod nu.
Ja.
Jag tror att det var Ingelbrigtsen som har gjort det lite mer bekant.
Ja.
Ja. Men jag tycker det är en cool grej att träna så. Man kan, det går lätt att jobba mentalt med varje intervallpass för att ja, man ser direkt om det gick bra eller om det gick inte så bra.
Ja.
Det känns lite mer scientific och inte bara okej, jag går och kör så snabbt som möjligt.
Nej, det måste väl vara en ganska stor förändring för din del.
Ja, från exakt.
Att du, som du berättade, åka upp och köra så många 400 som du orkar.
Ja.
Till att idag ha mer den här strukturen, alltså så här, strukturen på det.
Ja, ja. Men det känns bättre nu. Det känns som att det är sustainable och att jag kör inte bara till jag är trött.
Nej. Ja. Men hur har det varit med skador och så under... Har du haft några problem med det under 2022 eller har du bara flyttat på för det?
Ja, lite grejer men det är mycket bättre nu som det var när jag bara körde till jag var trött.
Ja.
Så jag har haft mycket problem med min vardag innan och nu har jag lite problem men det är mycket bättre nu.
Ja. Men om du skulle kolla på dina renodlade löparlopp som du har sprungit, vilka skulle du själv säga är dina topp tre bästa lopp?
Oj, topp tre. Ja, det är kanske min 5000 meter lopp som jag har gjort förra året. Det var mitt första gång under 14 minuter och det var jättekul.
Ja.
Jag har inte vetat att jag kan göra det, så det var en jättekul tävling. Sen kanske jag hade ja, nyzeeländsk terrängmästerkap.
Ja.
Jag var tillbaka i Nyzeeland över vinter nu och har kommit på pallen då. Och så fick jag en plats till VM. Så det var en jättekul tävling att göra en bra lopp på den dag.
Ja.
Och, ja, det har känt lite jättebra.
Ja.
Och sen kanske mitt 3000 meter lopp 8-10. Ja. Det var också jättekul.
Ja.
Ja.
Men om man kollar framåt nu. Nu väntar ju VM för terräng-VM.
Ja, det är inte långt kvar.
Nej.
Blir lite nervös redan.
Hur känns det? För att jag vet att det var en väntan för att få besked om det blev uttagen. Eller?
Ja, exakt. Så. Som sagt, jag har ganska många bra löpare i Nyzeeland. Och det var tufft att komma in. Så... Man måste ha topp tre på Nyzeeländs mästerkap Och sen kör under 29.45.
Ja.
Under den period som de säger. Så jag kommer till pallplats, men jag har inte haft en säsongbäst under 29.45. Så.
Ja.
Det var ju lite jobbigt, för att jag har kommit tillbaka här till Sverige och det var autumn och vinter kommer och det finns inte så många 10 000 meter lopp som jag kan göra, så jag har haft 2 på kalender, och man vet i vinter det är lite konstigt väder och
ja.
det måste bli perfekt om man vill köra under den tiden för mig.
Ja.
Och ja, jag var ganska lycklig att det går bra i Norge och jag har kört under den tiden.
Ja. När fick du det slutgiltiga beskedet att du var uttagen?
Det var 23 december,
ja.
Så det var inte länge sedan.
Så det var en ganska bra julklapp, kan man
säga. Jättebra.
Men trodde du när du gick av det från orienteringen till löpningen att du skulle nå så här långt som du har gjort?
Jag tror att orientering går ganska bra med terränglöpning. Så
ja.
Det är som terränglöpning. Ja, men lite tuffare, för att vi springer inte på väg. Vi springer bara i skogen. Så
ja.
Jag tror att det går lättare för mig att springa en bra 10 000 meter terränglöp som en 10 000 meter lopp på bana.
Ja.
Det är lite annat.
Men hur tränar du specifikt inför ett terränglopp i din träning?
Det är typiskt som vad jag gör varje vecka, men jag försöker att min intervallpass är inte alltid på bana, och att det är lite mer kopierat och gå upp och ned.
Mm.
Så till exempel här i Norrköping vi har Rinneviskogen, som har en jättebra älgspår. Så jag kör på den. Det är lite som Lidingöloppets 15 km stig.
Ja, just det.
Det går upp och ned och jag körde mycket tempotreningpass där. Så det är lite mer terränglöpning specifikt.
Ja, ja. Men just här att du hamnar i Norrköping.
Ja.
Hur trivs du här för det första?
Jag trivs jättebra här i Norrköping. Jag tycker det är en jättefin stad. Jag kommer från, som sagt, nära Wellington. Och det är också en liten stad som jag kommer från. Det heter Lower Hutt. Det är inte direkt i Wellington.
Nej.
Så det är, jag tror, exakt samma storlek som Norrköping. Så det känns bra att bo här.
Ja.
Om man går ut och springer, det är ofta så att jag träffar dig eller någon från Kjellve, vår friidrottsklubb.
Ja.
Stockholm, jag har varit i Stockholm ett halvår innan jag har åkt här. Och Stockholm är en jättefin stad, men det är lite för stor för mig.
Ja. Men hur tränar du där då? Tränar du med andra när du bodde i Stockholm? Eller kör du mest själv?
Ja, lite. Vi har varit ganska nära Gustav Bergman, en ganska duktig orienterare.
Ja, just det.
Så jag har tränat mycket med honom.
Ja.
Just nu är det så att jag tränar mest själv. Och i Nya Zeeland, som jag var yngre, jag har också tränat mycket själv.
Ja. Alltså du är ganska van vid att köra själv? Men...
Ja. Men i de sista 3 år, jag har tränat mycket med en kompis från Danmark. Virtuellt. Det låter lite konstigt, men vi säger till exempel, i 2 månader det finns en bra tävling i Spanien 10 km. Vi ska göra det tillsammans. Och sen vi tränar tillsammans upp till den där tävling och vi träffas då och springer mot den andra.
Ja, just det.
Men innan det vi tränar nästan samma sak, så han springer i Danmark, jag springer här.
Ja.
Och efter vi har springit en intervallpass, jag kan kolla på vad han har gjort och se han var lite snabbare idag och jag var lite snabbare idag.
Ja.
Det var jättekul att jobba med i sista 3 år.
Kör ni typ så här att ni tränar samma tid också?
Ja, eller... nästan.
Ja.
Ja. Ja, det... han har en ganska likande träningsmetod som jag.
Ja.
Han har nästan min tränare. Så det är jättekul att jag kommer tillbaka från 25 gånger 400 och jag kan se varje split som jag han har gjort.
Ja, men det är ett smart sätt att träna på.
Ja, det är kul. Där vet jag om jag går ut i minus 10 och kör min intervallpass att han är också ute och springer själv.
Ja, exakt. För det där kan ju ofta användas som så här, man kan tänka negativt att man sitter och jämför på Strava och så vidare och tittar. Men det här blir verkligen ett så här inspirerande, så här, vi kör samma sak och så kan man titta som att ni kör i en grupp. Liksom.
Exakt. Ja.
Fast på olika platser.
Ja. Jag tycker att det funkar jättebra.
Ja.
Och jag fick mycket, jag blev inspirerad från vad han gjorde och jag tror för han också från vad jag gjorde. Och sen vi träffades tillsammans på en tävling och se vad vi kan göra tillsammans.
Exakt.
Och om han kör på PB, push personal best, vi är jättenöjd både för att han har gjort det, eller som om jag gör det själv.
Ja. Det där är ju liksom, just i löpningen, det är ju väldigt mycket, man kan ju se det som en ensam idrott på det sättet att man, det är individuell idrott, men det är ju som du säger, man är ju ändå som ett, om det är som ett team liksom, runt ett lag.
Ja.
Som du och Magnus ska träna.
Yeah.
Blir ju som ett team då. Att det är som du säger. Om han sätter PB så är du glad för hans skull. Yeah. Och vice versa.
Ja, exakt. Så. Eller om jag blir skadad lite till exempel. Eller han var skadad när jag har sprungit. Vi var uppe i Kenya tillsammans.
Ja.
Och vi har tänkt att det blir kul att springa tillsammans under 31 gång.
Ja.
Och vi har tränat i Kenya och var både anmält till den här loppet.
Mm.
Men han blev skadad en vecka innan. Och jag tycker det var jättekul för honom att han har sett att jag har gjort det.
Mm.
Och i Kenya, vi var inte 5 sekunder efter en andra för varje pass vi har gjort. Så han kan, det går lätt att se, okej, han kunde göra det om han var inte skadad.
Ja, exakt. Men han har varit här i Norrköping också.
Ja, exakt. Så när vi kan, vi försöker att träffa och träna lite tillsammans.
Ja.
Vi var också i USA förra året för träningslaget också.
Ja. Ja, hur var den resan? Där var det ganska länge, va?
Ja, det var speciellt. Jag fick lite problem med min visa här. För jag var ingen student längre. Så det går inte så lätt att bara komma till Sverige om man är Nya Zeelander. Så jag kan bara stanna, eller kunde bara stanna här för 3 månader. Och sen måste jag bort för 3 månader och sen komma tillbaka. Så jag tänkte att det är kul att köra på träningslaget i USA.
Ja. Sen körde ni en halv månad där också.
Ja, exakt. Vi har börjat vår träningsmånad med en halv månad.
Ja.
Så jag var inte så fit då, men det var en cool erfarenhet att köra på det. Det var i Las Vegas, så jättespeciellt bana.
Hur var den upplevelsen när man springer där?
Ja, det var crazy. Så många folk och vi har börjat klockan 6 tror jag på kvällen, så det var mjukt och bara ljuset upp på alla neon lights på Vegas Strip.
Ja.
Springa förbi varje casino och ja, det var speciellt.
Vad gjorde du för tid där?
Det var 67.
Ja, just det. Vad har du gjort för tid på halvmånen?
Det var min bäst tid. Ja. Jag har bara kört två. En som jag var 16 år i Nya Zeeland.
Ja.
Offroad. Och sen den här i Las Vegas.
Men är det en distans du känner dig sugen på att förbättra tiden också?
Jag tror det, men kanske inte just nu.
Nej.
Vi får se.
Men om man ser framåt då, 2023, vad har du framför dig? Nu har du ju terräng-VM till
början. Alltså, först är det terräng-VM och sen jag har tänkt att ta en liten villa efter det för att jag har kört på vår, förra året det var inomhussäsong och sen utomhussäsong tillsammans med vår orienteringssäsong.
Mm.
Och sen har jag kört som sagt på den 10 000 meter lopp i Norge för att jag måste springa under 29:45. Så jag har bara kört på en hel år nu och det känns lite jobbigt, så jag tar en liten vila efter VM. Och sen är det VM i skogen i Schweiz i ja. Året för orientering. Så jag tänker lite om jag ska göra eller satsa på det eller satsa lite mer på löpning. Jag har inte bestämt mig vad exakt jag ska göra. Men ja. Vi får se efter VM.
Men hur är det annars? Vi kanske ska stanna vid det också. Hur kom det sig att du hamnade just i Sverige och här i Norrköping?
Ja, jag har träffat min sambo, Emma Biesmo. Hon är orienterare också. Så vi har träffat på orienteringstavlingen. Och hon är tillökare här i Norrköping och kommer från Stockholm. Så
ja.
Det är därför att jag bor här i Norrköping.
Ja.
Det är jättebra. Jag har kommit till Europa direkt efter jag var färdig med skolan för att försöka bli orienterare lite mer professionellt.
Mm. Vart har, är det, vilka länder har du bott mer i?
Ja, först det var Norvegen.
Ja.
Så jag var där för ett år. Och sen var jag i Österrike för 5 år. Ja. Så det var ganska lång tid. Jag har pluggat i Österrike.
Vad är det du har läst?
Det var international business.
Ah,
som okay. Jag läst, ekonomi.
Ah. Ja. Hur var det att bo i Österrike?
Det var fint. Jag var in the foothills of the Alps. Så det var fint. Det var ganska bra för träning. Och i vinter jag åkte till Alps och körde lite alpin skidor. Och
ja.
I sommar samma grej, åkat ut till Alps och bara sprungit i bergen. Så
ja.
Det var jättefint att bo där. Ganska bra för orientering också.
Ja.
Och centralt i Europe. Så det var lätt att ta en buss eller tåg eller flyg till när som helst i Europa och tavla på världscup eller VM.
Ja.
Så det var jättekul.
Ja. För det blir ganska mycket resor för
ja, exakt. Vi tävlar mycket. Det är många friidrottare säger att orientera galen och vi tävlar
ja,
nästan varje helg.
Ja.
Så, om man vill, man kan köra nästan varje dag i sommar en orienteringstävling.
Ja.
Så det är speciellt.
Men det där kan jag som friidrottare eller som löpare sakna lite så här att det vore kul om det fanns någon motsvarande i löpning. Alltså dels på Sverige-nivå och sen internationellt också. Att så här, det finns mer tävlingar att välja på. Liksom.
Ja, jag tycker det är jättekul. Så jag har rest ganska mycket för en sport som jag tycker så mycket om.
Ja.
Och inte bara att jag gick till en arena i Spanien, men att jag går till en liten stad i Spanien och kör en orienteringstävling där eller en liten skog i Schweiz och inte ja. En arena. Det är jättekul med orientering.
Finns det som har rest mycket då, finns det några favoritplatser som du har runt om?
Ja, det är tufft att säga. Men ja, jag var i Tenerife för 3 år sedan och det var jättefint.
Ja.
En liten ö som har allt. Man kan springa platt nära strand, men man kan också åka upp till nästan 3000 höjdmeter och på en vulkan.
Ja.
Så ja, det var jättekul att åka dit och träna lite då.
Har du några fler platser så som det?
ja, tycker om Sverige. Ja. Det är fint. Tufft att säga. Som loppare, det var kul att åka till Eton i Kenya.
Ja.
Och ha en African experience då, som många loppare vill ha. Och det var en kul grej att göra.
Vad var största intrycket därifrån?
Att löpningar så står där i Eton.
Ja.
Att ja, folk gick bara ut och springer 2 gånger i dag och det är normalt. Man ser direkt att det är en löpkultur där och det är jättekul.
Ja. Det är inte så här då? Nej.
Ja, inte exakt. Det finns många folk som är ute och springer efter januari först.
Ja, exakt.
Det är kul att se.
Men hur är det då att vara med? För du, vi tävlar ju för samma klubb, ska jag också tillägga, Chalve. Hur är stämningen där, tycker du, i klubben? Så.
Jag tycker det är jättekul. Jag är oftast på våra facilities här i Norrköping. Så vi har en inomhusbana som jag kör mycket på i vinter. Och det är så kul att varje gång det finns så många andra folk som tränar löpning eller kastar något eller kör på pole vault eller någonting.
Ja.
Ja, det är jättekul. Till exempel den här långloppandes grupp.
Ja.
De är så många. Och 30 pers på banan och bara kör på. Jag tycker det är fantastiskt att se. Och jättemotiverande.
Ja, jag tänkte precis säga hur motiverande är det för dig också att se att så många faktiskt sysslar med eller springer.
Ja, det är en jättekul grej, tänker jag.
Ja.
Och man ser om man... Jag går oftast färdig med min pass när de börjar och jag joggar ned och de börjar pass.
Ja.
Och man ser att alla hejar på varandra.
Ja.
Och ja, det är så kul att se.
Ja.
Jag har det inte när jag springer själv. Så jag tycker att det är jättekul med en stor grupp som bara hejar på varandra och kör på.
Och här finns det ju, precis som du säger, så bra platser. Alltså så här, vi har ju utomhusarena, vi har inomhusarena.
Ja. Ja, exakt.
Och du har Rinnevi och springer i också. Ja. Som, vart springer du oftast då, om du springer i stan? Om
det är de tre
ställen. Ja.
Ja. I sommar jag försöker resa lite mer, så jag kör bil till Jottekanal till exempel och kör lite på grus då.
Ja.
Jag försöker se lite från Östergötland. Jag tycker det är cool också.
Ja.
Men min vardagsträning, det är oftast i Rinnevi eller på vår arena.
Ja. Men jag såg det också på din film. Det var ju väldigt schysst det här, de här filmerna som du gör ibland.
Ja,
det är med drönare som du filmar?
Det är Magnus, han har köpt en drone. Så ja, jag tycker det är kul att filma lite. Och, posta lite på Instagram för vad vi gör på varje dag, livet.
Vad får du för respons på det? Eller reagerar folk på filmen?
Jag tycker också att det är kul, tänker jag.
Ja. Jag har också sett att du kör lite på Vikbolandet. Nu blir det väldigt lokalt här, men på vägar där ute också, att du kör intervaller ibland.
Ja, Emmas föräldrar har en sommarstuga ute på Vikbolandet. Nästan på slutet av Akersund. Så jag är oftast där, till exempel nu i helgen, eller idag, jag åker dit.
Ja.
Så det är bara att ta min träning där och köra på grusväg där och, det är ett jättefint ställe.
Hur viktigt är det för att så här, faktiskt byta miljöer också, springa på olika platser?
Som orienterare, jag tycker det är jättekul.
Ja. Så. Som löpare?
Som löpare också. Ja. jag springer till exempel aldrig en out and back löp. Jag springer, eller försöker att springa en runt varje gång jag går ut och tränar.
Ja.
Så för mig är det riktigt att se nya vägar och se nya grejer.
Ja. Men vad tror du då är det viktiga eller nyckeln till att bli en bra löpare?
Ja, det är en bra fråga. Ja, det måste komma från själv, tänker jag, att man hittar en bra rhythm och att man springer för vad de vill och inte för vad tränare vill eller klubb vill eller något. Att man bara kör på dem själv, tänker jag.
Och för din del, lägger du, alltså vi har pratat om din träning, men lägger du träning själv eller har du någon boll, dels med Magnus då kanske?
Ja, han hjälper mig och men det är jag som säger jag vill träna för den här tid eller den här tavling.
Ja.
Och sen vi sitter tillsammans och sätta upp en program som jag kan köra till den där tävling eller tid.
Ja.
Och ja, den kör jag det.
Ja. Men om vi frågar förut om dina styrkor som orienterare, vad skulle du säga dina styrkor som löpare?
Ja, det är också en bra fråga. vet inte exakt. Kanske mentalt, för jag tränar mycket själv. Det är jobbigt att gå på arena och köra intervaller varje vecka själv.
Ja.
Så det är kanske om jag springer en tävling och jag blir plötsligt själv alene på banan. Ja. Jag kan bara köra på som jag gör nästan varje dag i min träning.
Men hur motiverar du det där? Att köra så mycket själv? Det måste ju ändå vara. Ta emot ibland, eller?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror för mig löpning är lite som meditation nästan. Att jag kör aldrig med musik eller någonting. Så jag blir frågat oftast från vänner som är inte löpare vad jag tänker på när jag löper. Och jag har ingen aning. Det är bara ingenting för en timme.
Ja.
Och jag tycker det är speciellt. Att bara shut off allt annat och fokusera på löpning.
Ja. Jag håller med dig där att så här, det är ofta, idag är man så uppkopplad hela tiden kring saker. Jag kan känna ibland att så här, när man sticker ut och springer att så här, nu är jag bara här och nu.
Mm.
Och det som du säger, vad man tänker på.
Ja, ingen
jag håller med ibland. Det är så här, jag vet inte. Ja. Det kan vara tankar där och då, men sen när man kommer hem så är det, nej, jag vet inte.
Jag kollar på träd eller ser en vågel dag.
Exakt.
Ingen aning. Nej, det är speciellt.
Exakt. Men mål då för 2023, har du satt upp det eller det kanske beror mycket på vad du bestämmer dig för att göra?
Ja, jag jobbar lite med målet. Som sagt, med Magnus, vi sätter en tid som vi vill köra tillsammans, så klarar det VM för mig, men det för VM det är bara att springa så bra jag kan och att försöka att göra allt jag kan innan så jag blir så bra tränat som jag kan bli.
Ja.
Och sen efter det kanske i vår jag vill springa under 29 på 10.000 meter. Det är en stor mål. Jag vet inte om jag gjorde det i året, men i den nästa 3 år till exempel, det blir en stor mål för mig.
Ja.
Och sen också på en kortare distans att springa under 8 minuter på 3000, det är en cool grej.
Ja.
Men det är kanske den svåraste mål jag har med löptiden.
Men hur viktigt är det där att du hittar ett bra lopp och att du får lite draghjälp och sådana saker?
Ja, och köra kanske innan lite med kort, snabb distanspass. Jag kör mest på 10.000 meter just nu, så det är svårt att springa 20 sekunder snabbare på kilometer.
Ja,
jag tycker det är svårt.
Ja. Vi pratade lite innan du om just distansen 3.000 och kortare distanser. Man behöver ju nästan några lopp i...
Ja, för mig är det så. Det är som vi har pratat om, nästan 3 tävlingar innan och oftast en 1.500 meter lopp.
Ja.
Som jag kör snabbare än vad jag ska göra för 3000 meter.
Ja.
Det funkar bra för mig om jag kör en eller två eller tre.
Men är det så just för specifikt för kortare? Eller känner du även så på typ 10 kilometer eller 10?
Ja, jag tror att för 10.000 meter det går bra att bara köra på min vanliga träning.
Ja.
Men för 5000 meter det är bra om jag har kört något lite snabbare innan eller minst ett par pass som var på 5000 meter fart och inte bara på 10.000 meter fart.
Mm.
För att det är en stor skillnad mellan 5000 meter fart och 10.000 meter fart.
Ja, exakt. Men hur länge tror du att du kommer hålla på med orientering och löpningen?
Ja, också en bra fråga. Jag tycker mycket om orientering. Det är som sagt en cool grej. Man reser mycket och jag tänker att när jag blir färdig med internationellt orientering att jag ska fortfarande resa till en fin land och köra en orienteringstävling i Slovenien eller Kroatien eller något. Så
ja.
Jag tycker att orientering blir, ja, jag ska köra det hela mitt liv, ja. Tänker jag. Löpning, jag vet inte det. Jag går upp och ner lite med motivation för löpning.
Ja.
Ja, någonstans är det svårt att komma ut varje dag och träna.
Ja.
Och det är lite svartvitt med löpning, tänker jag. Att, som vi har pratat om, man kör en tävling och man vet jag har sprungit den här tid på den här distans. Och om man kör en minut långsammare, det är lite jobbigt mentalt att se vad var bra på den lopp.
Ja.
Och i orientering, det är speciellt för att varje tävling är nytt. Mm. Vi springer nya banor i en ny område. Och det känns lite lättare mentalt att göra det.
Ja, det blir så tydligt i löpningen att så här, är du en minut långsammare eller... I orienteringen, det är som skidor också, kan jag tänka. Mm. Så att man jämför inte tider på det sättet. Att,
ja, exakt. Ja.
Så det är som du säger.
Ja. Ja, jag tycker långskidor också ganska fint. Jag gör det lite också.
Ja.
När jag kan.
Ja.
Och jag tycker det är lite som orientering.
Ja.
Lite som exploring. Man bara gick ut och försöker hitta en cool väg.
Ja, exakt.
Åka dit.
Exakt. Men då... Nya Zeeland då? Saknar du inte Nya Zeeland?
Ja, jättemycket. Det är svårt att bo så långt från min hemstad, eller hemland.
Ja.
Och det blir svårare och svårare att komma hem. Framförallt nu med covid och när jag började jobba. Det är svårt att bara åka dit.
Ja.
Och ganska dyr också.
Ja.
Men... Mina föräldrar, de kommer så oftast de kan för att kolla på tävlingen här.
Ja.
Så de var här i förra året för att kolla på VM.
Ja.
Och de kanske kommer igen i året.
Just det.
Jag ska åka dit nu på väg mot Australien för VM. Ja. Så det är kanske eller bara en liten kort detour till Nya Zeeland
ja.
Och träffa min familj.
Men hur är det då? För att jag kan tänka mig att det känns stort att så här, du får tävla i representera ditt land i Australien i VM nu. Hur är den känslan?
Det är jättekul, det är speciellt. Jag har drömde som på det som jag var ung.
Ja.
Och jag framförallt i löpning. Som sagt, orientering är inte så stort i Nya Zeeland och det gick ganska tidigt för mig att springa och representera Nya Zeeland. Men jag har nästan aldrig tänkt att jag kan springa löpning för Nya Zeeland. Och också på en tävling som VM i terräng.
Ja.
Så nej, det känns jättekul att jag kan göra det.
Ja.
Och när jag har sett vår team, vår lag för VM... Och jag ser vilken andra namn står där. Det är speciellt.
Ja.
De löpare som jag har sett som jag var ung och har tävlat på när jag var i skolan. Ja. Och de var de bästa på 800 meter, på mil, på 3000 meter, 5000 meter. De har vunnit allt.
Ja.
Och har åkt till OS och olika grejer. Och, ja, det känns jättekul att stå där på startlinjen med dem.
Har du pratat med dem någonting innan?
Ja, lite. Så, ett par minst. Så jag har träffat ett par nu på Nya Zeelands Master Cup i terräng. Ja. Och sen en bor i USA, i Flagstaff, där var jag var på högträningslaget. Så jag har pratat lite med honom då.
Ja.
Så, men det blir kul att träffa dem på riktigt.
Ja.
Och bo med dem på hotell och...
Ja.
Springa lite med dem innan den där tävlingen.
Skulle du säga att du har nått fram till att det känns lite som en dröm att du har kommit så här långt?
Ja, definitivt. Det är kul. Jag vet inte om jag kan göra det igen.
Nej.
Det är inte varje år för mig att jag kan springa så snabbt och ta medaljen på Nya Zeelands Master Cup. Så det blir kanske mitt första och sista VM för terränglöpning. Och kanske mitt sista mål att jag representerar Nya Zeeland för löpning. Så.
Ja.
Ja, det är bara att åka dit och make the most of it.
Ja. Men tror du folk som vi pratade om när du tränar inom hushallen här, så tror du folk vet hur duktig du är?
Ja, vet inte, men det känns inte riktigt att de vet det. Jag fick motivation från dem, som sagt, långloppens grupp, och om de fick lite inspiration från mig, jag tycker det är kul också.
Ja, jag tycker personligen att det är väldigt fascinerande och inspirerande för mig att se när du tränar här, liksom, att man vet, jag som är insatt, att så här, shit, här har vi en svinbra som faktiskt är här och tränar. Alltså jag tycker att det är inspirerande att se dig träna.
Så. Ja, det är kul att höra.
Så även om jag inte kanske är så bra på att säga det, men jag är sin min egen träning när jag tränar.
Ja.
Men du förstår vad jag menar, att det är så, jag är fascinerad över att så här, att här i Norrköping, att så här, vi har liksom en så pass duktig löpare som dig här. Det är inte så många som känner till, liksom, tyvärr. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det står liksom om fotbollslaget här, de är liksom på bra nivå i Sverige. Eller du förstår mig, alltså, det kan vara lite tråkigt, kan jag tycka, så här, att man kanske inte känner till det så bra.
Ja.
Fast det kanske inte påverkar dig så mycket i din vardag. Men du förstår vad jag menar. Så här.
Ja, nej, jag förstår.
Ja. Men känner du att det är någonting vi har missat nu, eller någonting du vill tillägga?
Nej, ja, det var en bra snack, tänker jag.
Ja.
Nej, tack för att jag kan komma här och prata lite.
Ja, men det var kul att du ville vara med och att vi hade tid att göra det. Och sen ska jag stort lycka till på tävlingarna framåt.
Tack så mycket.
Ja, tackar. Tack så mycket för att du lyssnat på det här avsnittet av Möt löparen, där du fick möta Tim Robertson. Och jag önskar Tim stort lycka till under kommande säsongen och starkt jobbat på terräng-VM. Ja, som jag sa tidigare, så är jag extremt imponerad över din utveckling, Tim, och det är inspirerande att se dig här i Norrköping där jag bor och se dig i hallen där du tränar. Mitt namn är Marcus Åberg och jag tackar återigen för att du har lyssnat. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt igen. Och just det, glöm inte att gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Och följ oss såklart på Instagram där vi också heter Mötlöparen. Jag har inte så mycket mer att säga än så. Jag tackar återigen för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Ta hand om er. Hej då.